23 december. Dagen före julafton, som är Adam-dagen, kokar vi alltid knäck hos oss på Rulseröd. Men Adam-dagen är granhuggardagen också. Och den här gången skulle jag få följa med pappa till skogen och hugga. Vi satt vid köksbordet och åt smörgås och nyponte, vi bägge karar. För är man hungrig när man går i skogen i julvecka så kan man trampa i villegräs och inte hitta hem förrän till påska, säger farmor alltid. Jag hade inte varit uppe och tittat i gammelkalendern, men farmor läste upp versen när hon var ner och hämtade stötebröd till skinkan. Så här var den. Då Adam går in i julnatta när, då tager man gran in i stuga och klär. Nej, nu är det bäst vi ger oss av, sa pappa och reste sig. Så vi hinner till skogen innan mamma börjar vidbränna julknäcken. Pytsan, här vidbränns ingenting, sa mamma och tog fram min födelsedagshalsduk och började bylta på mig. Den är världens längsta. När man har virat den 4 gånger runt halsen är det ändå så mycket kvar att man kan stoppa hela fransen ner i byxorna. Passa på rullen nu så han inte går bland rotvältorna och bryter benen av sig, sa mamma. Jag kanske går upp till Elsa ett tag, hon är lite klen. Och så gav vi oss av. Vi gick över vägen just nedanför Kråkelia och sen stigen förbi Kroppevattnet där som telegrafarbetarna huggit rent för de elektriska ledningarna. Här har vi en bra med detsamma, sa pappa och pekade på en bjässe. Du är inte klok, sa jag. Ska den få plats hos vårat så får vi hugga hål i taket både upp till farmor och till vind. Pappa skrattade och gav mig yxan. Jag menar att vi skulle ta toppen, dumsnut. Men hugg den du vill. Någon gång måste du få pröva på själv, annars blir det aldrig någon bra bonde av dig. Den där borta är grov i barren, då står den till påska om en hugger den i töväder som idag. Hade den inte varit sned i toppen hade den varit bra, sa jag. Pappa följde med utan att bråka som man gör annars när han inte får som han vill. Och till slut hittade vi en som såg bra ut från alla kanter. Jag sparkade undan snön så jag kom åt med yxan och högg ett par tag. Farmor pratade om dig igår, sa jag utan att sluta tugga. Pappa skrattade. Hon var förstås sur för att jag gick och såg efter hare i söndags istället för att gå i kyrkan. Nej, hon pratade inte om dig som du är nu, sa jag. Och jag såg inte upp nu heller. Hon pratade om dig som du var när du var pojk. Pappa slutade att skratta. Ta ut svängen bättre, annars kommer du inte igenom barken en gång, sa han. Jag tog ut svängen och klämde i och granen brakade av med detsamma. Nå, hur sa gammelmor att jag var då, sa han lägre. Hon sa att du och jag, att vi egentligen var väldigt lika, sa hon. Så, hon sa det, sa pappa. Han talade lägre och lägre nu som om han grunnade på vartenda ord. Sa hon hur vi var lika också, sa han. Vi var lika tröga när vi var det, sa hon, och lika spralliga när vi var det. Jaha. Då borde åtminstone du och jag kunna begripa varandra om inga andra kan, sa pappa och lyfte upp granen. Men när jag började lunka tillbaka igen i våra gamla spår så slängde han den och högg mig i rocken. Åh nej, stopp där han. Nu har du huggit din första gran på Rulseröd. Nu får du allt se till att den kommer hem också. Ska jag bära ensam, sa jag. Vi bär den ihop, sa pappa. Du tar i toppen så tar jag rotändan. Det är inte alls så tungt att bära gran när man är två och hjälps åt. Men man får se upp jämt så man får inte tid att prata mycket. Jag tror inte pappa sa ett enda ord på hela vägen. Han gick nog och grubblade på det där som farmor hade berättat om honom och mig. För inte förrän vi kom upp för våran backe och vi kunde se huset skymta fram mellan julnekarna som Fritjof hade satt upp vaknade han till. Jag tror att vi slängde ifrån oss granen och började springa på en gång. Bägge köksfönstren nere hos oss var uppslagna och svart rök bolmade ut. Och precis som vi hann fram till farstun så kom Fritjof raglande ut. Flåsade han. Inte ett enda ord som gick att begripa fick han fram. Bli där du är, du ser väl att det brinner, skrek pappa och knuffade undan mig och rusade in i köket. Men det gjorde det inte. Det bara rök. Inne i sängkammaren skrällde telefonen hela tiden och jag hörde pappa slå upp fönstren där inne och sen skrika i luren. Ja, 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 jag hör att det är du. Nej, jag är inte sjuk. Jag är bara full med rök. Har du glömt knäckgrytan, sa du. Ja, tack. Jag märker det, skrek han. Sen slängde han på luren och slog upp fönstret i kammaren också. Fritjof hade hostat färdigt nu och kom raglande in i köket efter mig. Här finns länge en knäckgryta, hostade jag. Nej, för jag har hivat ut den, grymtade Fritjof och satte händerna under vattenkranen. Den brann som en kärpotta. Du har ju bränt upp nyporna, Fritjof, viskade jag. Varenda en är svartbränd i toppen. Nej, det är bara lite blåsor, sa Fritjof. Det hade nog blivit fler ifall inte tomten hade varskott mig i tid. Den mesta röken hade blåst ut nu, så det lät som om jag skrek det nu när alla hade slutat att hosta. Men det var knappt att jag viskade det en gång. Såg du tomten? Viskade jag. Fritjof skrattade och blåste på fingrarna. Inte ser man en tomte känner man. Var var du någonstans när du kände den då? Viskade jag. Fritjof skar små skivor av tvålen och tryckte fast på fingertopparna. Borta bakom Veboa, sa han. Jag höll på att elda upp gamla brädor. Det var därför jag inte märkte den där andra röklukten med detsamma. Han sänkte rösten. Då var det plötsligt som om någon ryckte mig bak i byxorna. Ända som om någon ville minna mig på att de gamla var farna in med bussen och att bara jag var hemma. Pappa slutade upp med att gå runt och skälla på de sotiga väggarna och ställde sig och blänga på Fritjof istället. Sätt inte i pojken såna där dumheter, sa han. Du fastnar förstås med byxorna i en spik. Jo, det förstår sig, sa Fritjof. Men gamla spikbräder rycker sällan två gånger. Och nästa gången ryckte det i rocken. Än sen då, sa pappa. Och började vanka runt och grymta över de sotiga väggarna igen. Du gick förstås och yrade så du fastnade uppe i hagtornen. Fritjof svarade inte med detsamma. Han blåste på de intvålade fingrarna. Och det var omöjligt att se om han var ilsk eller bara full i skratt. Men han var nog ilsk i alla fall, för när han började tala så blev rösten bara högre och högre tills han röt så kopparlocken skallrade på spishyllan. Jaså, det var bara spikarna, röt han, och det var bara hagtornsbuskarna. Han slog näven i bordet så kaffekopparna hoppade. I så fall tycker jag att du, Henrik Alexandersson, ska ta och gå ner och ta de där hagtornsbuskarna i hand och tacka så mycket. För hade de inte varit så envetna och fortsatt att rycka så kanske hela Rulseröd hade stått i brand nu. Vad skulle du ha sagt om den julbrasan? Pappa sa ingenting. Inte ett ord, sa han. Fast vi hjälptes åt att tvätta och skrubba och skaka mattor när mamma kom hem så luktade det bränt ändå. Och det var sotigt överallt, både i köket och i sängkammaren. Det var så nära att mamma hade satt sig till att lipa. Här nere i köket som vi har ätit julmaten i alla år, suckade hon. Vad ska vi ta oss till nu då? Nej, ni får masa er upp för trappan till farfar och mig, sa farmor. Finns det hjärterum så finns det stjärterum. Fritjof sa ingenting, men han gick runt och såg lurig ut. Ett sånt här stort och rejält bonnekök, det är gott nog, sa han. Men någon riktig julestuga, det är det inte. Det klack till i huvudet på mig. För julestuga var det hemliga ordet som Fritjof hade viskat i örat på mig när vi prövade våra lussesärkar på Luciadagen. Ingeborg hade kommit in hon med. Och Fritjof la armen om henne. Det är förstås vår julestuga, min och Ingeborgs, är ju inte så stor den heller. Men ju mer den får knö ihop sig kring julebordet, ju bättre smakar skinkan. Så är det så det passar, sa Ingeborg och såg inte alls ledsen ut att ha Fritjofs arm om sig. Så är ni välkomna till oss på julafton allihop. Gran har vi med, fast hon är liten, sa Fritjof. Och ved finns huggen, så gamla mor ska inte behöva frysa om tårna innan dansen börjar. Menar ni uppe i källarstugan? Stammade farmor, hon som aldrig stammar annars. Jajamän, sa Fritjof och började gräva i fickan. Menar ni att ni två, du och Ingeborg, stammade farmor. Fritjof grävde i andra fickan nu. Och där hittade han det som han letade efter. Vi hade förstås tänkt spara det till julfesten, sa han. Men det är ingen idé att slita ut ringen i fickan nu när hemligheten ändå är uppdagad. Och så satte han ringen på Ingeborgs finger, för det var en ring. Passar den, annars får jag prövan på någon annan, sa han. Du skulle bara våga, sa Ingeborg. Och så slog hon armarna om store Fritjof och gav honom en kyss. Ett sånt pratande och skrattande och gratulerande det blev. Det var bara farmor och jag som var nästan som vanligt. Plötsligt så kände jag hennes hand. Hon la den lätt på min och viskade: kommer du ihåg hur första versen i gammelkalendern var? Den som du läste upp hos mig när vi tände första adventsljuset. Ja, sa jag högt. Men så sänkte jag rösten och viskade det. För jag visste inte om det fortfarande var bara vår hemlighet. Nu vandrar advent kring stallar och hus, och hösten den gråa är liden. Och precis som om mamma hade anat vad det var jag läste, så tände hon alla fyra adventsljusen och ställde staken i fönstret. För det började redan mörkna ute. Och då nickade farmor, och då läste jag slutet högt så alla hörde det. I kväll när i stugan vi tänder vårt ljus begynner den underfulla tiden. Ja, det var första undret det, sa farmor och skrattade. Men det är inte säkert att det var det sista, bara för att knäcken gick upp i rök. Och så lutade hon sig fram och viskade till mig: ska vi slå vad att det kommer fler?